Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Träningspodden. Jag heter Jessica Almenäs, min poddpartner är Lovisa Lofsan Sandström. Nu börjar ju våren verkligen närma sig, Lovisa. Känns det på din träning, eller märks det på din träning, ska jag snarare säga.
Du, jag har ropat hej alldeles för tidigt. Så, vi har ju börjat paddla. Och jag brukar så här försöka boka in när det är 4, 5, 6 grader. Väldigt gärna sol. Det måste inte vara sol, men gärna lite mindre vind. Och sen i helgen som gick så var det, alltså det var blåste så mycket. Jag vaknade till och med på natten. Och så tänkte jag ändå, ah, men jag tror att vi skulle kunna få ut lite av de yngre kidsen och paddla. Det ska vara kallt, okej, okay, en plusgrad. Det här var några dagar efter den här stora stormen. Ja. En plusgrad, men det ska ändå vara sol, helt vindstilla. Och sen fick jag sms-rapport från en av ungdomarna som bor vid Långholmskanalen på förmiddagen. Hon bara, kanalen har frusit igen i natt.
Nej.
Jag bara, darn. Men så åkte vi ändå ner till klubben. Jag hade med en 12-åring, en 13-åring. Och sen kom det 14-åringar, 15-åringar, 16-åringar, 17-åringar. Det var jättemånga som kom som ville paddla. Men då hade vi en lite äldre man. Han närmade sig väl 50. Han tog ut sin så här sydafrikanska river boat, alltså en kanot, det är liksom, man sitter och paddlar i, men den är väldigt mjuk. Så han låg och bröt isen åt oss i kanalen. Där, så att jag kan säga att jag ropar inte hej än. Jag måste vänta några veckor till, tror jag. Det blir lite av och på.
Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Vi har denna vår ett betalt samarbete med Vårruset. Och Jessica, är inte Vårruset det perfekta sättet att starta löpsäsongen 2024 på?
Det tycker jag verkligen att det är. Vårruset är ju den ultimata vårfesten, Sveriges största motionsturné för tjejer. Här finns det något för alla. Oavsett om man är en ensamvarg som vill utmana sig själv eller om man vill dela sin energi i ett lag med 5 stycken kompisar eller kollegor, så väntar 2,5 eller 5 härliga kilometer.
Och Vårruset går på en massa olika orter runt om i Sverige mellan den 13 maj och 13 juni. Från Malmö till Luleå. Och i år så kör dessutom det nya Vårruset-initiativet tillsammans med Tjejzonen, som är Sveriges största stödorganisation för tjejer. Och de vill ändra på att nästan var fjärde tjej mellan 16 och 29 år lider av psykisk ohälsa.
Ja, och du och jag, Lovisa, vi vet ju att rörelse och mående hänger tätt ihop, och därför så är vi glada att i samband med årets Vårruset-turné så kommer 500 000 kronor att doneras till Tjejzonens verksamhet. Och det gör ju förstås att fler tjejer kan få stöd.
Grymt. Spring för alla tjejer, helt enkelt. Jag själv, jag kommer att springa med alla mina systrar. Det ska bli så kul. Kanske är det ett tips till till någon annan som också kanske har en syster eller två eller flera som man vill springa med.
Mm, och jag kommer också springa tillsammans med Fanny från min andra podd Not Funny Anymore. Så häng på ni också. Med koden VR2024 så får våra lyssnare 20% rabatt på anmälan. Och det gäller både för lag och individuell anmälan. Och kom ihåg att din anmälan är viktig, inte bara för dig själv, för den gör som sagt också skillnad. Tillsammans skapar vi förändring.
Exakt. Så spring in våren tillsammans med Vårruset.
Vi säger stort tack till Vårruset.
Vi är denna vecka sponsrade av våra vänner på Craft.
Ja, det är vi. Och vi har ju flera gånger testat både skor och kläder från Craft de senaste åren.
Och våra lyssnare vet ju såklart numera att Craft gör grymma löparskor.
Det gör de verkligen. Och nu i april så har vi haft förmånen att få testa deras löparsko Nordlight Ultra. Först och främst, Lovisa, hur snygg är inte denna sko?
Vi snackar godis. Det här är ögongodis. Alltså, skulle nog säga att de till och med funkar på röda mattan. Jag har föreläst i mina idag. Craft är grymma på design och färg. Men nu, det är ju ändå så att det handlar ju mer egentligen om funktion än snygghet. Men vi måste ju ändå liksom trycka på snyggheten.
Ja, alltså det är ju faktiskt inte oviktigt. Du vet, jag är ju väldigt mycket för att det måste vara snyggt när man tränar. Så är det. Men jag har testat skon och jag skulle säga att det här är en okomplicerad sko, tycker jag. Det är en premiumsko för alla oss som gillar att springa. Och jag tycker den funkar bra på asfalt, den funkar bra på grus och på skogsstigar. Det är härlig, bra fjädring i skon.
Snabb, lätt löpning, grym stötdämpning. Det är nog liksom min sammanfattning vad den här skon handlar om. Jag upplever den som väldigt stabil trots att den är jättelätt. Alltså det känns som att den inte väger någonting. Vad skulle du säga att du gillar mest med skon?
Ja, men jag gillar nog ändå att det är så bra stötdämpning, för jag springer ju mycket på asfalt och jag har ju problem med mina fötter och ben och så jag behöver verkligen den där stötdämpningen. Och den var också väldigt skön från dag ett. Jag fick inga skavsår eller någonting, och det gillar man ju.
Ja, man vill ju kunna ta på sig skon och bara köra.
Exakt.
Jag gillar också den här responsen från sulan. Jag gillar ovandelen. Det är som ett tunt mesh-material. Det är väldigt mjukt och det är smidigt. Och det som jag uppskattar att det också är ventilerande. Tunn plös, så det är ingenting som håller på och trycker ihop sig.
Exakt, och så kan vi säga igen att de är också grymt snygga. Som en liten, liten karamell, och det är viktigt. Ett tips från oss är att ni kanske går upp en halv storlek eller en storlek från era vanliga löparskor, för att de är lite mindre i storlekarna. Jag har till exempel 40 och jag har normalt sett 39.
Och jag har gått upp pyttelite grann. Och med koden Lovisa25 eller Jessica25 så får du nu hela 25% på hela sortimentet på craftsportswear.com.
Och det är ingen dålig rabatt, och passa nu på att matcha några snygga kläder med de här snygga skorna. Koden gäller på ordinarie priser inom EU och gäller fram till den 5 maj.
Vi säger stort tack till Craft. Nu ska i alla fall jag ut och springa.
Härligt, nu kör vi. Tack Craft. Jag körde ju en sista vinter, vad ska man säga, en vinternjutning. För att jag var ju trysel och åkte slalom i helgen.
Det kändes märkligt att jag paddlade typ samtidigt.
Ja, det är så sjukt att du var liksom i våren och paddlade och jag tog liksom omtag på vintern. Jag har inte hunnit åka slalom en enda gång den här vintern. Jättetråkigt, så att jag var faktiskt väldigt, väldigt peppad. Har du varit i trysel någon gång?
Aldrig. Det är därför jag är så nyfiken på din upplevelse.
Nej, men det var otroligt härligt, måste jag säga. Det blir svårt nu för oss att åka tillbaka till Kungsberget.
Det är dina hemmafjäll. Det är lite skillnad, tror jag.
Ja, jag vet. Jag har ju åkt väldigt mycket skidor i alla möjliga fjäll och berg och allt vad det är. Men nu de senaste åren så har vi ju varit i Kungsberget och det är topp för barnen, för de åker själva, man kan inte åka fel och det är korta backar och sådär. Men just det där, det är korta backar, det känns ju som att man åker väldigt mycket lift när det är korta backar. Alltså nu var backarna, man kunde åka 20 minuter ibland. det var helt underbart. Så här långa transportsträckebackar som är underbara när man åker med en sexåring. Du vet, det går inte så fort, men det är ändå lite sväng. Det är jättebra snö. Det är bara, alltså, helt magiskt. Och det är så stort där också på det här fjället. Så att det blir aldrig några köer. Det är liksom inga köer i lifterna. Det är inga köer i backarna. Eller att man liksom trängs i backarna och att det känns jobbigt och sådär. Utan det känns bara som att det är så otroligt gott om plats. Det är verkligen natur på riktigt. Och det var nästan som att vi var på fyra olika ställen på fyra dagar. Första dagen, då hann vi åka kanske en timme, en och en halv. Då var det värsta stormen. Alltså vi höll på att blåsa av bygelliften. Vi höll på riktigt att blåsa av bygelliften. Och jag var lite rädd i sittliften till och med. För att vi hade motvind, så det kändes som att vi nästan lyfte bakåt liksom. Och det var lite bitigt i kinderna. Det var väldigt kallt med den där blåsten. Sen andra dagen, då var det ingen blåst. Men det var dimma och snö. Alltså det snöade jättemycket och var så dimmigt som man nästan inte såg handen framför sig. Och det tyckte ju Sam var lite läskigt. För han var liksom, jag ser ingenting, mamma! Jag bara, du får köra, följa John med mig, kör efter mig. Men han grinade, han körde och grinade. Och han gick på simskola, sa jag nu, det menar jag inte, skidskola. Och fick en egen skidlärare. Och det var ju toppen, för att innan han åkte med henne, har blivit väldigt duktig på skidor, men han körde väldigt fort. Du vet, inte riktigt full kontroll, utan det var liksom, ja, nu går det lite för fort för att svänga, men då är det bättre att bara köra rätt ner. Och det är ju lite läskigt som förälder, för jag hängde knappt med honom. Jag bara, Sam, du måste stanna! Så kan han inte stanna när det går så fort förrän backen är slut, liksom. Och så gick han, ja, det är läskigt faktiskt, men så gick han på den här skidskolan då, med den här guiden. Och sen så kommer han tillbaka och svänger hur bra som helst. Så ett tag var det till och med att Patrik och jag bara, men han kan släppa på lite mer. Nu är det väldigt mycket sväng här. Nu får vi stå och vänta i backen istället. Men han blev så duktig, så nu har han verkligen full kontroll. Det är inte många gånger han ramlade under hela den tiden. Men det var en parentes. För då var det ena dagen då dimmigt, snöigt. Och så dagen efter det hade snöat så där mycket. Då hade de inte hunnit, eller jag vet inte om de inte gjorde det av någon anledning, men preparera backarna. Så att nysnön låg kvar. Så att det var som att åka off-pist i pisten. Och det var sån här alldeles underbar nysnö. Jag tänkte så här, hur ska jag beskriva den här i podden när jag pratar om den här snön? Så ville jag säga att den är så len som honung. Men honung, tänker jag, det klibbar ju fast under skidan. Det var liksom som att åka på smör. Och ändå att det var lite nysnö, så att det var ju inte helt liksom platt. Men det var helt magiskt. Alltså det var så magisk skidåkning. Och skidorna bara gled fram i den här nysnön. Och jag njöt. Jag bara kände såhär, gud, det här är som en symfoni för mina öron. Om jag hade gillat musik. Det var helt underbart. Och sen fjärde dagen, det var absolut bästa dagen. För då var det fortfarande en massa nysnö. Jag hade snöat lite mer på natten. Då hade de preparerat alla backarna. Och solen sken. Och det var några minusgrader. Alltså det perfekta skidåkningsvädret. Alltså snön var så otrolig. Det var helt otroligt.
Och första åken.
Nej, men det var helt magiskt. Det var helt magiskt. Och du vet, jag bara njöt. Och de har kanonbra backar där. Jättemycket lagom branta backar. Alltså så att det ändå är lite åkning. Men inte sådär att, åh, vad jobbigt det är att svänga nu för att det är så brant. Utan precis lagom branta, så att det bara flyter på. Och jag kände sån otrolig frihetskänsla. För det har skidåkning alltid varit för mig. Alltså det är en sån frihetskänsla. När man står där bara, man, i sina egna tankar, i sitt eget huvud. Man behöver inte prata med någon. Och man känner sig bara så jäkla fri. Så det var faktiskt helt underbart, måste jag säga. Det gav mig jättemycket energi.
Vad härligt. Och lite sol på nosen.
Ja, lite sol på nosen. Och så hade de ju spa, du vet. Så man kunde gå ut och sitta i så här varm bubbelpool utomhus mitt i snön. Och det var jättehärligt. Och ganska lugnt var det där vi bodde. Vi bodde rätt högt uppe i berget, om man säger. Så inte nere i själva byn där det var mest hotell och så. Utan det var ganska lugn resort, inget stök, lagom mycket folk, bra mat. Ja, men det var bara väldigt, väldigt avkopplande. Förutom att Norge är ganska dyrt alltså. Det är verkligen ganska dyrt. Fortfarande. Man skämtar ju alltid om det förut. Så här, gud, Norge är så jäkla dyrt. Norge, jag tror att norska och svenska kronor är ungefär samma nu. Men Norge är fortfarande jättedyrt. Så det är väl det enda då med Trysil. Men annars, det var faktiskt helt fantastiskt.
Så ni kommer tillbaka nästa år?
Ja, men det hoppas jag. Och du skulle kunna åka dit också, för de hade jättemycket längdspår. Det såg man när man var ute där på berget. Så bara, här är en turlöjpe, eller vad de kallar det på norska. Mm. Så att du hade också trivts, även om du inte hade haft slalomskidor på fötterna, så hade du tyckt att det var härligt, tror jag.
Då ska jag boka in det. Men Jessica, du har inte bara varit ute och åkt i, till Norge. Nej. Det känns som att du har varit typ överallt.
Ja, jag vet. Det har varit så mycket nu. Jag har bara flängt fram och tillbaka som en liten studsboll. Men förra veckan så var jag faktiskt också i Norrköping hos Malin Bajard.
Jag har ju också varit hemma hos henne.
När var du hemma hos henne?
Jag var hos henne för att spela in en intervju till min samtalspodd som jag inte har aktiv sen typ pandemin, men till pro bono. Och det, alltså det, jag tycker att det är så jävla obehagligt med hästar. Men det finns ändå en bild när jag står bredvid en häst, fast jag står på utsidan av huset och hästen står på insidan av huset.
Nej, vad kul! Då har du säkert tagit bild på samma ställe där min son tog bild en gång hemma hos Malin. Där hästen tittar ut genom fönstret liksom.
Ja, det var lagom avstånd för mig.
Jättemysigt. Nej, men det var kul. Jag gjorde en liten grej för All In, som är H&M:s nya klädmärke. Jag rider jättemycket i deras kläder. De är otroliga, jag rider verkligen. Och då var jag hemma hos Malin och tog lite bilder och sådär. Och passade på att titta när hon red. Jag red inte själv dock den här gången. Men man lär sig väldigt mycket av att sitta och titta på henne. Hon... Det syns ju inte att hon gör så mycket grejer, om man säger så. När man själv rider så kan det ibland se lite stonkigt ut. Man kämpar på, liksom. Men så ser det inte ut när Malin rider. Men jag tänkte faktiskt på dig, Lovisa, och våra lyssnare. När jag var där så tänkte jag så här, nu ska jag passa på att spela in en liten grej med Malin om hennes träning. För att jag var ganska nyfiken på hur tränar man som ryttare. Och tänkte att det kanske andra också är nyfikna på. Vill du höra?
Ja, alltså det här älskar jag. Direkt från verkligheten.
Ja, verkligen direkt från verkligheten. Jag kan inte garantera att det är något speciellt bra ljud. För att jag spelar in det här när Malin står och gör i ordning en häst i stallgången. Och jag står bredvid och jag har min mobiltelefon. Så att ni får ta ljudet för vad det är. Men det blir väl lite autentiskt och härligt. Så här kommer en liten kort intervju med Malin om träning och OS och annat. Hej Malin, berätta. Du förbereder för OS. Hur tränar man som ryttare?
Ja, bra fråga. Dels så rider jag väldigt mycket. Och jag rider på olika hästar, men jag tränar förstås väldigt mycket med H&M Indiana, som är min OS-häst. Sen styrketränar jag 3 dagar i veckan för att min kropp ska hålla ihop. Jag mår mycket bättre sen jag började göra det. Jag springer en del också.
Är det viktigt att ha bra kondis som ryttare?
Verkligen. Sen får man ju rätt mycket kondis av att rida, förstås. Men just det här tävlingsmomentet, det händer ju absolut att man håller andan ibland och så vidare. Och då gäller det att kunna ha lite bra flås så att man pallar hela vägen in i mål.
Vad styrketränar du då när du kör på gymmet? Vad är
försöker liksom träna de muskelgrupper som jag kanske inte... Dels de som jag använder förstås, men även de som jag inte använder i ridningen. Så att jag tänker mycket stora muskelgrupper. Jag tränar mycket mage för att inte ryggen ska ta allt. Det blir ju lätt så att ryggen får jobba lite mycket. Så tränar jag mage så att den ska vara stark också. Mycket ben och axlar.
Vad är det viktigaste att vara stark som ryttare?
Jag tror framförallt att det hela kroppen måste vara stark. Så att du kan hålla balansen så att du inte tappar någonting på grund av att du blir trött i någon muskel. Att du tappar balans och tappar sits och sitter snett kanske. Det är ju... Vi är ju ofta ensidiga ryttarna, det är inte alla som sitter helt spikrakt. Men tränar man rätt och är lika stark i båda sidor så är det ju lättare att sitta rakt och hålla balansen.
Det är en del som tror att det är bara hästen som gör jobbet när man rider. Och kanske tror att man inte behöver vara så himla vältränad. Och förr kunde man ju se lite gamla farbröder som skumpade runt och så på även de största tävlingarna. Mm. Men hur är det idag? Har det blivit mer professionellt inom ridsporten att även ryttarna tänker på sin fysik?
Det är en enorm skillnad. Åker man på en tävling, en stor internationell tävling idag, så 90% träffar man på gymmet på morgonen. Väldigt många tränar, både styrka och kondition. Man och springer och man ryttar idag ser ju helt annorlunda ut mot vad många gjorde för 20 år sedan, helt klart. Man har förstått att det är viktigt som ryttare att vara i bra form.
Tränar du något annorlunda rent fysiskt inför ett stort mästerskap? Eller är det ungefär samma som du gör i vanliga fall?
Ja, det är ungefär samma som jag gör i vanliga fall. Min vardag är ju att rida och jag måste vara i form varje dag för att kunna göra ett bra jobb. Så det ser ungefär likadant ut, absolut.
Och hur ser det ut med Indiana? Hur är formen där?
Formen är väldigt god. Hon känns bra. Det är rätt långt kvar faktiskt till OS. Samtidigt som alla förberedelser har ju börjat. Och jag började utomhustävlingar redan i januari. Jag var i Spanien med henne och hoppade lite lågt. Och sen har hon varit iväg utomhus hela våren. Inte hoppat inomhus utan ute för att då bygga kondition och styrka utomhus just.
Hur undviker man att få formtoppen för tidigt då?
Ja, det är jättesvårt. Förhoppningsvis har vi formtopp hela tiden. Hon är ju fantastisk och är ju ofta i väldigt, väldigt bra form. Men samtidigt är det hästar, så det gäller ju att känna sin häst och försöka känna efter och göra lagom många tävlingar och pausa emellanåt för att dels deras kroppar men även motivationen ska vara på topp.
Ni är ju väldigt många duktiga svenska ryttare just nu, så jag kan tänka mig att det är stor konkurrens om platserna i OS-laget. När får man veta det?
Bra fråga. Jag tror att oftast så är ju uttagningen ganska självklar när man väl kommer dit. Nu har vi flera på listan, absolut. Men jag tror när vi närmar oss så kommer det vara rätt självklart vilka fyra som åker dit OS.
Men du som har varit med på de senaste stora mästerskapen, känner du att din plats ändå är ganska klar? Att du förbereder dig som att du ska rida OS?
Självklart förbereder jag mig som jag ska rida OS. Sen vet jag också att formen måste vara absolut på topp för att vi ens ska vilja åka. För att jag ska vilja åka. Jag vill ju inte åka dit och misslyckas. Det kan man göra ändå. Men känner jag redan innan att vi inte är riktigt i toppform, då kommer jag inte ens vilja åka till OS. Så målet just nu är absolut att rida ett OS och att kunna pricka formen exakt. Så vi kan åka ta det där guldet.
Är det bara guld som gäller?
Ja, dessvärre höll jag på att säga. Det är självklart, så är det. Det vill man ju försvara om man ska dit.
Hur kommer det sig att vi är så bra i Sverige just nu på ryttarsidan? Är det framgång föder framgång, eller vad handlar det om?
Jag tror det är absolut framgång föder framgång, så är det ju. Men samtidigt så är vi ju ett gäng som har hållit på länge. Det är väldigt mycket rutin. Vi sitter allihop på fina grundkunskaper. Men kanske framförallt att vi har prickat ett par generationer nu som är oerhört skickliga på väldigt många sätt. Det gör att vi är väldigt, väldigt bra.
Även du, gissar jag, har dagar när motivationen sviktar. Vad gör du då? Vad är ditt bästa tips för att hitta motivation igen?
Det är ju såklart att det går upp och ner motivationen. Men jag är rätt bra på att pressa mig själv där. Jag vet att det bara finns en sak. Och det är att sparka sig själv där bak och köra på. Jag vet ju också att så fort man kommer upp på en häst så kommer motivationen tillbaka. Det är ju vansinnigt roligt det jag håller på med. Så det är, även om man inte är så sugen på att kliva ur sängen, så vet man att det är något roligt som väntar.
Tänk att du tycker det varje dag. Fast du har ridit på landslaget i, vad är det nu, 40 år sedan?
Ja, inte riktigt, men nästan.
30 i alla fall.
30, absolut. Drygt. 35 kanske. Ja, 35 år är det nu.
Ja, det är ju en lyx faktiskt att ha ett jobb som ändå är så himla roligt att gå till varje dag.
Ja, jag är så tacksam.
Nu ska jag låta dig jobba på.
Men nu måste jag jobba.
Du har ju några hästar att rida.
Ja, eller hur?
Ja, tack för snacket, Malin.
Tack, tack.
Jag tycker det här är ganska intressant faktiskt. För att jag har sett den här utvecklingen inom golfen och inom ridningen. Att förut så kunde man vara inte så atletisk. Alltså man kunde liksom hänga i baren och dricka massa öl och ha en rejäl kagge och sådär. Och ändå vara världselit. Jo, men du såg ju golfspelarna förut. De var ju liksom inte så atletiska.
Och jag tänker att det finns många sporter där man har kommit undan med att ha en skill och kanske inte heller så lång karriär. Alltså att man gör någonting riktigt bra i några år och sen man har liksom inte tänkt så långsiktigt kanske att man ska vara bra i sin sport. Så det är inte bara de här precisions- och koncentrationssporterna. Men vad tänker du? Vad är dina reflektioner, Jessica?
Nej, men då tänker jag så att det här tycker jag är väldigt intressant. För att jag har ju själv sett den här utvecklingen. Det var lite därför jag ville fråga Malin om det. Hur träna ryttarna nu för tiden. Många tror liksom att man sätter sig väl bara på hästryggen, hur svårt kan det vara? Men det är väldigt jobbigt att rida, det kan jag ju skriva under på. Och jag har sett utvecklingen på ryttarna att de ser mer atletiska ut de senaste åren faktiskt. Och jag förstår ju egentligen att man måste vara det, för i alla sporter så försöker man ju hitta fördelar. Man försöker ju hela tiden hitta något som, vad gör inte motståndaren som jag kan göra för att bli lite, lite bättre. Så att en del sporter undrar man ju, hur långt kan det gå? När tar det stopp? Alltså hur mycket kan den här sporten utvecklas? Man tänker med, hur fort kan man egentligen springa? Det måste ju finnas en gräns för hur fort en människa kan springa. Men man försöker ju hela tiden hitta fördelarna. Och då i ridningen har man sett det att de lägger en ganska stor vikt vid att de ska vara atletiska. Och jag fattar det, för att deras kroppar ska ju hålla också skitlänge, för de har ju inte den här fotbollskarriären eller skidåkarkarriären, liksom att du kanske har 10, max 15 bra år där du kan vara i världseliten. Utan de kan ju hålla på tills de är, ja men en bra bit förbi 60 kan du fortfarande vara världselit. Så Malin till exempel, hon har ridit på landslaget sedan hon var 12 år. Det är ju, ja men hon är lika gammal som jag, det är 36 år. Det är ju ganska sjukt. 36 år har hon ridit i svenska landslaget. Och hon är ju inte klar. Alltså hon är ju fortfarande en av världens bästa ryttare. Hon är ju regerande världsmästare och regerande olympisk mästare i lag fortfarande. Och hon har ju säkert åtminstone 10 år till där hon kommer att vara absoluta toppskiktet. Så det är klart att kroppen måste hålla. Men det är väldigt, det var intressant att få det bekräftat, tycker jag. Vad tänker du om det här? Har du tänkt att ryttare är liksom, de sätter sig på hästen och så krävs det inte så himlans mycket?
Ja, men jag tänker väl att det kanske är väldigt mycket och väldigt många människor som inte syns, som gör liksom det stora, grova jobbet. Om jag tänker mig vad jag har för bild av yttersta världseliten, då tänker jag att de blir väldigt servade. Det här, nu kommer mina fördomar in här. Men det jag har reflektioner kring, det är när jag ser intervjuerna, om de står i manegen, kanske det kallas för, alltså när de är liksom inne på sin arena, och så kommer programledaren eller journalisten sträcker fram mikrofonen, då tänker jag på när de har de här enormt snygga uniformerna. Alltså det är ju väldigt snyggt med hästkläder när de tävlar. Sen så fattar jag att man inte ser ut så när man gräver bajs i stallet. Men de är ju väldigt ståtliga. Och då har jag tänkt att det är en atletisk hållning. Och en atletisk hållning som vi kanske inte ser alls på, du vet, fotbollsspelarna när de står och sjunger nationalsången, eller alltså det är liksom en annan ståtlighet. Och då tänker jag att det där är ingenting man bara sträcker upp sig för kameran och presenterar, utan det här är en atletisk profil. Det är starka axlar, det är ett magstöd. Och som jag som tv-tittare med liksom mina ögon, som jag har ju liksom filter på mina glasögon vad jag tittar efter. Och då kan jag se det här kraftfulla, atletiska. Men sen kan jag ju undra det här om man skulle göra konditionstester, VO2-max-tester, typ löpning. Så jag undrar om de skulle sticka ut med sina konditionsvärden i en sån specifik gren som löpning, eller om de är så här, ja men jag måste orka träna 8, 9, 10 timmar per dag, eller liksom jag måste orka röra på mig så mycket för att orka träna mina hästar, och då krävs det ju det här lågintensiva konditionsarbetet, och den är ju svår att träna sig fram. Det är väl det som är liksom de som är uppvuxna i den här miljön, de liksom tvingas in i en metabolism och ett system där det liksom, man gör väldigt mycket jobb. Och de som inte pallar det, de kommer ju falla bort. Jag tänker att man tappar motivationen, man känner sig alltid sliten. Men skulle inte förvåna mig om det är isbad för snabbare återhämtning, om det är massagepistoler, som du säger, det här optimeringen. Skulle inte förvåna mig om man liksom i större utsträckning tänker att man tar hand om sin egen kropp som ryttare parallellt med hästvården, eller vad man skulle kalla det. Ja. Jag tycker att Malin bara, ja, det är så sjukt cool. Alltså jag har ju en liten girl crush på henne, va?
Nej, men hon är så cool. Och har du inte sett det än så måste du ju se hennes avsnitt i Superstars, där hennes middag med, när hon pratar om sin karriär. För att jag såg om den igen häromdagen. Det är är otroligt fascinerande. Om man får se den här lilla, lilla Malin som rider runt på sin ponny. Men det var fint det hon sa också, för att då var det någon av dem som ställde frågan, vad är det som gör att du kan motivera dig när du har varit så här världselit så länge? Hur kan det fortsätta vara kul? Och hon bara, men jag är en hästtjej i grunden. Det är ju hela grejen. Man älskar hästarna. Och Malin och jag pratade om det när jag var där, att gud vad vi ska vara glada. Alltså, vi är så lyckligt lottade att vi gör någonting som vi tycker är kul. Att vi varje dag, för hon var så här, ska man byta karriär? Alltså man är 50 snart och man börjar fundera, man ser folk runt omkring sig byta karriär. Så börjar vi prata så här, men vad skulle vi göra? Ingen aning. Vi kunde inte komma på något annat som vi ville göra. Och då behöver man ju liksom inte byta karriär. Då har man ju lyckats hitta något i livet som man faktiskt tycker är roligt i ett helt yrkesliv. Och det tror jag inte är så himla vanligt.
Nej. Alltså det tror jag är ovanligt. Jag tror DN har haft en artikelserie under vintern som handlade om så här svenskarnas drömyrken. Och så här, djurskötare, diplomat, hemlig agent. Och så var det lite skillnad mellan kvinnor och män, vad de hade för drömyrken. Men jag tror att det är väldigt många som skulle, om de hade ett helt vitt blad och inte hade gamla åtaganden, då skulle de ändra karaktär, skulle göra någonting helt annat. Karriär, inte karaktär.
Nej, men och det är ju häftigt. Jag tycker det är skitimponerande. Du vet, folk som har jobbat med något hela livet och sen bara, nu är jag 50, nu ska jag bli polis. Ja, kul. Eller så här, nu ska jag bli lärare. Ja, nu tänker jag skola om mig till det här. Det är ashäftigt. Alltså, våga bara ändra spår i livet. Jättecoolt. Men samtidigt så får man ju ibland bara sätta sig ner och tänka, vilken tur jag har haft som har hittat rätt spår i livet, som tycker att det fortfarande är jätteroligt att gå till jobbet efter alla dessa år. Och det är ju lite samma med Malin, som när jag var där, då hade hon ridit jag tror hon skulle rida 6 hästar en dag, 6 eller 7 liksom. Det är ju ändå, det är en heldags arbete. Så det du pratar om, hur skulle de göra på VO2 max test och sånt? Ja, det vet jag inte, men de är ju otroligt uthålliga. För du jobbar fysiskt hela dagen. Det är som att liksom vara skogshuggare nästan. Du är ute och använder kroppen hela dagen. Men sen ändå, när du tävlar, då ska du prestera explosivt i kanske 1,5 minut. Så att det behöver de ju också ha på något sätt. Jag blir mer och mer imponerad faktiskt av de allra bästa ryttarna. De är otroliga idrottsmän, fast alla tror inte det. Men det är de.
Jag har en nära släkting som är fotograf. Mm. Alltså verkligen så här, fotograf by heart and soul. Och den här personen är, det är liksom den gamla, gamla skolan, den äldre generationen. Och jag kan säga att den kamerautrustningen som fotograferna bar runt på förr i tiden, och de åkte till Mellanöstern och de gjorde reportage ut i öknen och de fotade och fotade och fotade och bar och bar och bar och bar. Och det funkar inte. På den tiden för fotografer, det fanns ingenting om så här ergonomi, axelhälsa, nackhälsa, utrustning som är bra, hur man ska bära. Alltså, den här personen har ju totalt förstört sina axlar och kunde inte jobba med det liksom, de 10 sista åren. Det skulle ändå vara ett yrkes, liksom, fortfarande vara yrkesarbetande. Mm. Och den här personen säger till mig, alltså Lovisa, idag då har man en helt annan syn på hur kroppen måste vara, vilket skick den är i för att du ska kunna utföra dina arbetsuppgifter. Och det tänker jag att liksom, vi har nog ett litet annat perspektiv nu på det här hållbara kroppen. Och den hållbara kroppen för en ryttare eller för en golfspelare, det blir på ett sätt, men den hållbara kroppen för att kunna sitta vid dator 40 timmar i veckan, eller den hållbara kroppen för att kunna sitta på golvet om man jobbar på en förskola. Hur fan orkar man sitta på golvet 40 timmar i veckan i 40 år? Alltså, det är ju fruktansvärt jobbigt. Men jag tror att vi har lite annat perspektiv, och då påverkar det både våra elitidrottare och våra yrkesverksamma människor som på något sätt ändå måste hålla ihop med arbetslivet fysiskt.
Ja, ja, verkligen. Jag skulle säga fotografer och ljudkillar och tjejer, de måste också vara bland de mest nördiga som finns. Alltså, de brinner ju också verkligen för sitt jobb. Jag tror inte att jag har träffat Jag tror inte jag har träffat en enda fotograf i mitt jobb som inte är verkligen så här otroligt nördig kring just sitt jobb. Älskar att prata om det, älskar att hålla på med det. Liksom verkligen brinner för att filma fotografi. Alltså den grejen, det är ett brinn verkligen, ett kall. Och det är ju coolt. Så det känns som de är ju också sådana som aldrig kommer att byta jobb för att de bara tycker att det här är det bästa som finns.
Ja, och själen, den liksom förruttnar om de inte får göra det.
Men lite så. Och jag älskar det. Jag tycker det är så himla härligt när någon bara hittat sin grej. Det här är min grej och jag får jobba med det. Det är ballt ju. Men vet du vad jag också tycker är coolt med Malin då? Ändå säga så här, ja men jag åker till OS för att ta guld. Och om min häst inte är i form, då kan jag skita i att åka dit. Alltså det är inte ett ändamål i sig att ta sig till OS-truppen eller bevaka den platsen. Eller förstår du, jag vill vara med och sådär. Utan hon är verkligen så tydlig med jag åker dit för guld. Det är det som räknas. Det är ganska coolt att säga det tycker jag. Jag får lite rysningar.
Ja, men affirmationer kan ju funka.
Mm. Ja, gud ja. Herregud. Här pratar du med en som verkligen jobbar med affirmationer. Så att, det tror jag på. 1000%. Absolut.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vi är denna vecka sponsrade av våra gamla vänner på Lifesum som ju är en app som lär användarna att äta rätt och smart. Den gör det helt enkelt lättare för användarna att nå sina olika mål.
Ja, det är ju en app som har funnits med ett bra tag. De har ju faktiskt haft 60 miljoner användare sedan starten. Och det är en app som har hjälpt många att skapa hälsosammare vanor. Inte minst när det gäller information om vad olika maträtter och råvaror har för näringsinnehåll. Så att man alltid ser att man får i sig rätt mängd näring, energi, lika delar protein, kolhydrater, fett och så vidare.
Ja, och sommaren närmar sig och då vet jag att det är många som börjar tänka till lite extra på sin kost och träning. Och här kan Lifesum verkligen hjälpa till som ett stöd.
Ja, precis. Jag har använt det till och från i olika perioder av livet. Och det är ju inte bara för dem som vill gå ner i vikt, utan man kan också använda appen om man vill gå upp i vikt. Till exempel man vill bygga lite mer muskler, man kanske tränar lite extra inför sommarens springlopp, eller så vill man bara äta lite bättre och få mer koll på att man får i sig den näringen man ska.
Ja, och många av våra lyssnare gillar ju att träna mycket och för dem så är Lifesum ett jättebra stöd för att se till att man äter rätt utifrån den träningsvolym som man ligger på. Och därför så vill jag gärna säga att Lifesum är lite av en utbildningsapp kan man säga. Mm. Att man kan se det som ett stöd för att skapa en liksom, långsiktigt hållbar hälsa och livsstil.
Ja, men precis. Och bara en sån enkel grej som att den påminner en om att man ska dricka tillräckligt mycket vatten om dagen. Man måste liksom kryssa i varje glas vatten man dricker så att man ser att man får i sig tillräckligt med vätska. Det gillar jag verkligen. Lifesum är gratis att ladda ner på App Store eller Google Play. Men om man vill ha full access till alla otaliga möjligheter och funktioner som finns i appen, då behöver man Lifesum Premium. Då kan man till exempel få personliga måltidsplaner, en stor receptbank och så vidare.
Och vi tycker att ni lyssnare ska testa Lifesum. Just nu så har vi ett riktigt bra erbjudande. Träningspoddens lyssnare får 55% rabatt på Lifesum Premium. Och mer info om det här hittar du om du klickar på länken i veckans avsnittsbeskrivning.
En riktigt bra rabatt. Vi säger stort tack till Lifesum.
Tack! Jag har en jättesnygg övergång nu.
Mm. Kör!
Får jag testa min övergång och se om den håller?
Ja.
Kanske. Vi får se. Jag gör inte som vanligt. Jag säger inte att jag kommer ta guld i det här nu. Jag fick ett pressmeddelande om en studie på träning och typ välmående från det stora skoföretaget Asics. Mm. Men jag har inte fått någonting betalt för det här. Det är liksom, det var verkligen, men jag tyckte att det var väldigt intressanta slutsatser i den här studien. Så jag tänkte att vi kanske kunde prata lite grann om vad de hade kommit fram till. Men först då, lite background. Mm. Det här är en studie som är gjord av en Dr. D. Dlaganski. Och hon är löpare, men ja, tränar som tusan, känns det som. Och den är kopplad till lite olika typer av institutioner, får vi säga. Vilka universitet som det är som är kopplade. Men det är, nu ska vi se, Sports Medicine Research Institute på University of Kentucky. Och sen så är den supportad av Associate Professor Brendan Stubbs of King's College London. Och båda de här två personerna som har jobbat med den här studien är på engelska då World Leading Researchers in Movement and Mental Wellbeing. Så det handlar då om kopplingen mellan rörelse och mentalt välmående.
Mm.
Och syftet med den här studien, det var att man skulle identifiera olika typer av hinder till träning och idrott, sport, motivationsfaktorer och möjliggörare till fysisk aktivitet. Och sen så ville man undersöka vilka faktorer inom då fysisk aktivitet som gör att man fortsätter genom hela livet. Och sen vill man också få en förståelse för kvinnors positiva och negativa erfarenheter av träning och sport. Och då är det två delar av den här studien. Det ena har de gjort en kvantitativ datainsamling med enkäter. Och sen så har de också gjort intervjuer i olika typer av så här fokusgrupper. Och det som jag tyckte var kul, det var att det var så sjukt många deltagare i den här studien. I enkäten så fick de in 24 772 deltagare.
Oj.
Och då har de sållat på det sättet att det är 16 655 personer som på den första frågan har klickat i på kön, så har de klickat i kvinna. Alla andra som har klickat i man, icke-binär eller att man inte var, man inte ville svara eller att man var trans, de har man då grupperat som icke-kvinnlig. Och då baserat på det så har man kommit till olika typer av frågeformulär. Så att man har liksom försökt titta alla de som då identifierar sig som kvinnor och sen resten. De här hamnar i två olika grupper. Och sammanfattningen, eller liksom de här takesen på den här studien, det är att kvinnor säger olika anledningar till varför de tränar och varför de inte tränar. Man har grupperat dem i fyra olika grupper, om man är icke-aktiv, lite aktiv, aktiv eller väldigt aktiv. Men det som är intressant är att kvinnorna, när de säger anledningarna till varför de inte rör på sig, Det här var, tyckte jag var intressant. Då säger kvinnorna så här. 74% av kvinnorna säger att tidsbrist är anledningen till varför jag inte är fysiskt aktiv. Men det är 34% av den här andra gruppen då, alltså män, icke-binära och trans. De säger att ja, anledningen till att kvinnor inte tränar, när det handlar om tidsbrist, det är bara 34%. Så det är många fler kvinnor som upplever lever tidsbrist som ett hinder än vad män tror att kvinnor upplever. Och åt andra hållet, 58% av männen, de tror att body insecurities, alltså olika osäkerheter kring kroppen, är anledningen till varför man inte rör på sig, inte tränar. Men det är bara 36% av kvinnorna som säger att det är skälet. Så kvinnor upplever att tidsbrist är en jättestor anledning till att man inte rör på sig, inte tränar, inte sportar. Men männen har inte alls samma, att det skulle vara ett hinder. Männen tror snarare att det handlar om att kvinnorna känner sig obekväma. Men det är inte alls verkligheten för en jättestor grupp bland de här kvinnorna.
Ja, det var lite lustigt.
Och en annan intressant grej som handlade om lifelong experience with exercise and sport. Då ser man att när barnen föds, alla som är med i den här studien är från 18 år och uppåt, och man har försökt hitta de äldsta seniorerna också. Och då ser man att barn tränar som mest jättemycket när de är unga. Men när de börjar komma upp i skolålder, då möter de i större utsträckning stereotypa bilder av hur en flicka ska vara, hur en flicka ska bete sig, vad som är viktigt att kunna ute i grupper och så vidare. När de kommer till skolan så kommer de också i större utsträckning möta negativa erfarenheter, eller få negativa erfarenheter, till exempel då skolidrotten, vilket gör att de rör på sig mindre och är mindre benägna att vara i organiserade idrottsaktiviteter. Och ju äldre ungdomarna blir, barnen blir, desto mer valmöjligheter finns det för killar än för tjejer till organiserad sport. Alltså att det presenteras fler alternativ och att killar, det här tjejerna upplever det som att killar i större utsträckning både kan vara duktiga i skolan och hålla på med idrott, medan tjejerna upplever att de måste välja det ena eller det andra. Och när de slutar i skolan, då slutar de också med den organiserade idrotten, organiserade träningen. När man börjar jobba, när man gör karriär, när man blir gravid, när man är småbarnsförälder, så tränar man som minst. Men de som är studenter och de som är egenföretagare tränar betydligt mer än hemmafruar och anställda kvinnor.
Mm-hmm.
Och småbarnsåren, skitdåligt för träningsfrekvensen, träningsrutinen. Jätteovanligt att man tränar regelbundet då. Men sen händer någonting. Efter pensionen, då går den fysiska aktivitetsnivån upp för den organiserade, den här liksom träningen som är lite mer systematiserad. Och man ser att 70-plussare i den här studien var väldigt fysiskt aktiva jämfört med de som var mitt i småbarnsåren. I princip i liksom relation med att vara ung. Intressant, va?
Ja, det är väldigt intressant. Jag sitter och tittar på den kurvan precis just nu faktiskt. Det är intressant och lite deppigt också någonstans.
Ja!
Att det är så nere på botten, om man ska säga så, mitt i livet. Mm. När man kanske behöver det som mest faktiskt. Inte bara av fysiska anledningar, alltså att kroppen ska orka och sådär, men också för det mentala och emotionella. Att tänka att man verkligen behöver träningen och som ett andningshål och bara få sin egen tid och få ta hand om sig själv. Så det är faktiskt lite deppigt att se att det är så, även om det inte är helt överraskande.
Men de ser ju också att det här är en generationsfråga. För när man tittade på anledningarna till varför kvinnor är fysiskt aktiva, då säger 96% att det handlar om deras fysiska hälsa, fördelarna, hur de får sig, hur det får en att känna. 95% säger att det är bra för mig med self-care. Det har vi pratat om i träningspodden, vad self-care betyder. Men att det handlar om att det är någonting som jag gör för min egen del. Mm. Och 92% säger att det har med min mentala hälsa. Och det tycker jag, det tror jag inte, om du skulle kolla på, göra liknande studie på 60-talet, så tror jag inte att kvinnor kommer säga att det är de vanligaste anledningarna till varför man rör på sig, varför man tränar. Jag tror att det skulle handla mycket mer om kontrollera vikten och tillfredsställa mannens öga på den kvinnliga kroppen. Vad tror du?
Ja, jag tror du har helt rätt. Jag tror att det här med att träna för att det är roligt och för sin egen skull och för att man ska känna sig stark och orka mer och sådär, det är ett relativt nytt fenomen för kvinnor åtminstone, tror jag. Mm. Jag läste här ett citat från den här undersökningen där det står att pappa har sina sportaktiviteter och är borta med sina kompisar och sportar och håller på. Mamma plockar fram en videotape, det här är ju gammalt då för en äldre generation, tar fram ett videoband och söker upp olika dieter. Alltså ett videoband med hemmaträning och söker upp olika dieter. Det är ju liksom, man hör ju redan där vad träningen, hur olika träningen förr var för kvinnor och män.
Ja, och jag tyckte det var intressant att yngre kvinnor i större utsträckning säger att ens föräldrar är viktiga förebilder för ens egen träning än vad de äldre kvinnorna säger att deras föräldrar har varit. Jag tror liksom inte att de har nog inte haft en sån äldre generation som har varit förebilder på samma sätt.
Alltså jag är ju lite glad nu för att båda mina föräldrar var ju idrottande. Och de prioriterade ju väldigt mycket idrott. Vi var ju med på jättemycket träningar. Eller så var vi hos vår farmor eller mormor om de skulle iväg på tävlingar eller matcher eller sena träningar eller sådär. Och det är jag ju glad för idag. För att det har ju... På något sätt så finns det där i mitt bakhuvud att jag alltid kan ta mig tiden till träning. Att jag behöver det är viktigt för mig. Jag kan prioritera den. Och det är självklart. Och jag tror inte att det är självklart för alla att man känner så. Men jag har känt det sedan jag var liten. Och kanske framförallt för att min mamma alltid var sån. Hon kanske inte var liksom världens mest älskade att vara mamma-person. Alltså hon levde nog inte för att vara mamma som en del mammor gör. Utan för henne var det viktigt att hon kunde hålla på med sin sport. Och hon gjorde det. Hon åkte iväg och tävlade. Och hon hade kul med sina sportkompisar. Och det var träningar och nej, men idag ska jag åka skidor. Ja, ni får hänga med. Eller så, ja. Så får ni sitta nedanför backen och göra något annat liksom. Och vänta när jag åker slalom. Ja, men det var lite så. Och då var ju vi så här, men ja, vi åker också slalom då. Så åkte vi slalom hela tiden liksom. Och det tror jag faktiskt var väldigt bra förebild för mig när jag var ung. Nu när jag tänker tillbaka på det. Att hon var en så här otjejig mamma på det sättet. Och inte var den mamman som var hemma och bakade bullar direkt, utan hon var den mamman som sportade och prioriterade det och tyckte att det var helt självklart att göra. Så jag tror att jag har tagit med mig mycket av det, kanske till min kära sambos ibland förtret, när han tycker att man skulle inte vara hemma någon gång, du jobbar så mycket. Nej, men jag måste hålla på med min sport och mina hobbies. Det är jätteviktigt för min mentala hälsa och för min fysiska hälsa.
De har tagit fram de 5 vanligaste faktorerna som kvinnorna i studien upplever som motiverande. Som någonting som stöttar dem och tar dem framåt i sin träning. Mm. Och det roliga är att det allra vanligaste, de kallar det för impactful facilitators. Så alltså någonting som gör skillnad. 65% säger att sätta, alltså att formulera och att möta mina egna mål, det är liksom, det är det som är the shit. Det tyckte jag var kul.
Det är ju skitkul, och så är det ju verkligen. Får jag koppla det här till en grej som jag hörde idag?
Kör.
Jo, för att jag var nämligen på en frukost med Teknogym och Hästens, och där var Therese Alshammar och hade ett kort litet föredrag där hon kom in på sin karriär och sådär. Och det var så otroligt fascinerande när hon berättade hur hon satte mål inför varje säsong, då kan man tänka så här, aha, hur sätter man mål då? Ah, jag ska ta VM-guld, jag ska förbättra min tid på den här sträckan och så, tror man kanske. Men nej, nej, nej. Hon har brutit ner sitt lopp då på 50 fritt i liksom minsta små bitar. Då är det starten, det är ett moment, och då ska det ta så här lång tid i starten fram till första 5 metrarna eller vad det var. Eller första 15 metrarna. Starten av första 15 metrarna. Och sen var det nästa 25 meter. Ja, då är det det här som gäller. Och sen så är det 10 meter kvar då. Hur avslutar man då? Så då har hon liksom brutit ner loppet i 4. Hon har brutit ner det i 4 delar. Vad hon skulle göra för tider, vad som var viktigt att tänka på i just de momenten. Och så berättade hon så här, så vi kunde ju klocka de sista 5 metrarna. Ni vet, det är röda markeringar i en simbassäng. Det är liksom sista 5 metrarna där. Det kunde vi klocka hur många gånger som
är
helst.
Är det där?
Ja.
Ja, de här ringarna som är på banorna, de här som man alltid måste klättra över och klämmer huden i när man ska ta sig mellan banorna i sin hand.
Ja, exakt. Så nu vet du det. Det är första och sista 5 metrarna. Och då sa hon, det kunde vi stå klocka hur många gånger som helst. Och så visste jag då hur jag låg till liksom i min plan, i mina små, små delmål för loppet. Och då kunde hon stå och nöta på någon liten grej och bara, jag var skitnöjd, för det där loppet då fick jag till det här startmomentet så jäkla bra, där var jag snabbare än någonsin på det momentet. Och alltså det är nog det loppet jag är mest nöjd med i min karriär. Och bara, fan vad coolt ändå. Men att det också handlar så mycket om att sätta de där målen, och inte bara det där stora målet, utan ha de här små, små målen som du kan jobba till för att alltid ha små vinster i allt du gör.
Det är ju bra perspektiv.
Jätte! Jag tyckte det var superintressant att se hur hon delade upp det, att det inte bara var så här, den här säsongen så ska jag träna så mycket fys och så många simpass för att jag ska försöka ta VM-guld och simma på världsrekord, utan det handlar ju om mycket, mycket mer detaljer än man förstår, såklart.
Apropå då det här sätta mål, som då är ett av de 5 vanligaste liksom faktorerna som människor söker sig till. De kunde se, för det här är ju en global studie, de har ju varit liksom över hela världen, och då ser de att de här 5 faktorerna, de är universella. Det spelar alltså ingen roll geografiskt vilken region man är och frågar, och det spelar inte heller någon roll i vilken åldersgrupp som man är och frågar. Så skulle du fråga en 70-åring och en 19-åring så kommer det här förekomma liksom överallt. Och det är det som är, tycker jag, kul, för ibland så kan vi fastna lite grann i så här svenska perspektiv och svenska träningstrender, och så kan vi ibland picka finger åt USA och de är så, ja, de har sina grejer, och vi kan liksom skaka på huvudet lite grann. Men det här är liksom universellt. Vi har också en jätteviktig faktor som du och jag hamnar, Jessica. 51% säger att teknologi, telefoner, smarta klockor och appar uppmuntrar mig.
Ja, men jag håller med om det. För det är kul att kunna mäta, och det är kul att ha en app där man reggar sina träningspass eller får inspiration till träning och sådär. Den fattar jag absolut.
48% att ha tillgång till träningsmiljöer och träningsredskap. Och då har de, då fattar man ju att det här blir ju det här globala perspektivet. Men om de då sätter det i sammanhang med hemmafruar, småbarnsföräldrar, kvinnor som är anställda i yrkeslivet, så då lägger de en liten så här heads up på att det kan vara bra att tänka över vilka möjligheter och närhet man har till träningsmiljöer i anslutning till arbetsplatsen.
Mm.
43% att bokas in sig på lopp eller träningsevents. Mm-hmm.
Nej men gud, jag känner igen mig allt här.
43%, och det här tyckte jag var intressant. Nu finns det ju ingen, den här, när jag har läst om den här studien så har de inte gjort jämförelse, för de har inte ställt samma frågor till den andra gruppen. De har ju liksom fått olika frågor beroende på då vilken grupp man har klickat i könet på. Men det är att teammates och vänner är en av de viktigaste faktorerna som stöttar mig. Och de har alltså sett i den här studien att ha en träningskompis, att ha en kollega, att ha någon nära sig är en jätteviktig faktor för att individen själv ska vilja träna.
Eller
man
ha ett lag.
Man ska aldrig tacka nej till en träningsdejt. Ja, eller ett lag.
Mm.
Men nu kommer jag till min övergång. Då är det en kvinna som har varit med i den här fokusgruppen. eller fokusgrupper, 267 fokusgrupper tror jag det var, men jag kan ha fel. Och då var det intressant för att hon sa att jag önskar att någon hade kunnat säga till mig att det är okej att vara medioker. Att hon önskar att det i större utsträckning i gruppmiljö och liksom på samhällsnivå är okej att vara medioker. Alltså motsatsen då till Malin Bajard som åker till OS och säger alltså kan jag inte vinna, då är det ingen idé att jag åker dit. Mm. Så är det okej att vara medioker. Och det är ju någonting som vi ganska sällan faktiskt pratar om. Både i så här, träningspodden men också när det handlar om alltså, träningstips och dieter eller vad det än handlar om, så hamnar vi ofta i diskussioner där vi jämför träningsmetoder, där vi jämför övningar, där vi jämför vad är bäst, springa eller styrketräna, vad är bäst, tung styrka eller yoga. Men att vara medioker är okej. För då hade hon känt att hon hade kunnat i större utsträckning vara fysiskt aktiv utan att det på något sätt varken syns eller märks för någon annan. Att det, hon kommer inte förbättra sig utan att det bara handlar för henne om att få vara med. Det är okej att komma och vara med och vara medioker. Jag tyckte det var lite så här befriande att läsa det citatet.
Ja, verkligen. För att när man också går upp på den här undersökningen så ser man ju de här hindren för att träna. Då har de delat upp det lite grann i emotional barriers, environmental barriers, practical barriers. Och på de här emotional barriers så är det ju allra största anledningen där. 42% säger att de inte känner sig tillräckligt tränade eller sportiga. Det vill säga not feeling fit or sporty enough. Och det hänger väl lite grann ihop med det där. Att det finns någon slags föreställning om att man ska vara vältränad för att gå till gymmet. Och det blir ju lite av en tankevurpa någonstans. Att man ska redan vara tränad för att börja våga träna. Jag tänkte ju samma när jag skulle börja med basket. Så här, nej men jag är inte i tillräcklig form. Jag måste nog träna lite basket först innan jag börjar med basket. Jag måste nog springa lite först innan jag börjar med basket. Och det blir ju knas liksom. För att det är ju därför man ska gå och träna någonstans.
Löpargrupper är väl ett jättebra exempel på det.
Ja.
Man
ja.
Tänker att man måste först träna upp sin löpning.
Ja.
Innan, så att man kan vara tillräckligt bra för att springa i en löpargrupp.
Exakt. Det blir ju... Det blir ju lite knasigt liksom. Det är ju en tankevurpa. Men jag kan ju förstå att man hamnar där. Men det är ju definitivt en tankevurpa.
Ska vi sudda ut den?
Ja. Jag tycker det.
Ta sudd i gummet.
Nej men man kan ju inte vara för... Alltså, det är ju ingenstans du kan vara inte tillräckligt fit eller sporty. Känner jag. För att träna.
En sista grej från min sida på, som en kommentar på den här stora studien, det var att de här studieledarna själva trodde att i och med sociala medier, i och med liksom TikTok, Instagram, YouTube, när kvinnorna skulle säga vem eller vilka som var deras förebild, alltså var de hittade sin inspiration någonstans, så var det inte att rabbla olika typer av sociala medierkonton eller stora så här miljonkonton med influencer. Utan det vanliga var att man valde någon som är som en själv. Som sagt, en kollega, en väninna, någon som man kan identifiera sig med. The girl next door. Och det var jättemånga som hade både kryssat i och pratat i fokusgrupperna om hur kvinnor som tränar framställs i media. Att de är inte intresserade av att köpa träningskläderna. De är inte intresserade av att köpa träningskorten. För att de kan inte identifiera sig med den personen som är på bilderna eller på det rörliga materialet. De blir inspirerade av att köpa träningskläder som deras kompis har. De får se hur träningskläderna sitter på dem. Inte hur det ser ut i annonsmaterialet. Och också när de väljer träningsformer. De vanligaste träningsformerna, det var löpning och styrketräning. Då väljer de träningsform utifrån någon som de känner. Som de känner sig, ja men jag vill träna som hon gör. Inte som det här miljonkontot på sociala medier. Så då, det går emot lite grann då vad forskarna själva trodde innan de började med studien.
Ja, men det är väldigt spännande faktiskt. Allt sånt här tycker jag är superintressant att se hur folk faktiskt tänker.
Ja, och jag kom på en sista grej. Men först så reagerade jag och så tänkte så här, app. Och sen så läste jag hela rapporten och då hade de fångat upp det på slutet. Apropå fysisk aktivitets betydelse för det mentala välmåendet. Då såg de ett samband mellan att kvinnor som inte rör på sig skattar sig själva i sin lycklighet. Och då så skrev de så här, ja, därför är det viktigt att röra på sig så att man blir lycklig. Men sen fångade de upp det på slutet, för det jag reagerar på, ja, fast det kan ju också vara så att man inte orkar röra på sig för att man inte mår bra. Man kanske slutar röra på sig för att man inte mår bra av det. Men då har de faktiskt gjort ett sånt här klassiskt cirkelhjul där de har liksom kopplat ihop allting. Så man tänker att lower self-confidence kan leda till lower activity levels som kan leda till lower self-belief som kan leda till lower self-confidence som kan leda till lower activity levels. Alltså att det blir som en negativ spiral. Men de ser är att de kvinnor som är fysiskt aktiva, och då pratar de om regelbundet en gång i veckan eller mer, skattar sig själv lyckligare, att de mår bättre än de som har väldigt mycket olika typer av träningsuppehåll eller som inte är fysiskt aktiva överhuvudtaget. Men en intressant grej var, Sverige sticker ut lite grann. De svenska kvinnor, alltså jag önskar att jag hade fått vara med i den här studien. Man älskar ju när man kan vara med och påverka. The satisfaction, alltså hur nöjd man är med hur mycket man tränar. Och då visar det sig att de länder som har de mest nöjda kvinnorna i deras fysiska aktivitet, det är Sydkorea, Kina, Indien, Saudiarabien och Malaysia. Och det här är ju länder där den kvinnliga positionen på samhällsnivå är väldigt speciell. Så om vi skulle liksom plocka fram Indien och Saudiarabien, alltså, det är ju jättespeciella länder. Saudiarabien. Då tänker jag så här, ja, men man kanske inte förväntas träna någonting och så, som kvinna. Och så tränar man lite grann och då är man jättenöjd med sin träningsfrekvens. Mm. Medans då, länderna som sticker ut, som har då de högsta procenten av kvinnliga invånare som inte är nöjda med sin träningsfrekvens, som inte tycker att de tränar tillräckligt mycket. Italien, Nederländerna, Japan, UK och Sverige. Svenska kvinnor tycker att de inte tränar tillräckligt mycket. Men det är väl för att vi hela tiden berättar för svenska kvinnor hur mycket de måste träna. De måste röra på sig, de måste vara sportiga och att det aldrig är good enough.
Mm. Ja, nej, jag tror att vi har ju lite för bra faktiskt. För att, ja men jag tror det, för vi är ju aldrig nöjda. Vi ska ju alltid hitta saker som är fel och som man kan liksom klanka ner på, eller och jag är inte nöjd med det här och jag skulle vilja ha mer av det här i mitt liv och ba. Alltså,
det är så stora möjligheter.
Ja men det är för att vi har det så bra. Och då kan man ju unna sig att tänka på sådana här saker. Så det tror jag också hänger ihop lite grann med när man ser den här listan på länder. Att det kanske är i länder där ens egen self-care kanske inte står jättehögt på behovslistan, om man säger så.
Den här veckan så ska jag börja läsa en ny kurs på GH i Stockholm, en fysisk kurs, den här inte på distans, hälsopsykologi. Och den handlar ganska stor utsträckning om synen på hälsa och framförallt den ojämlika hälsan. Olika förutsättningar till hälsa och att må bra. Så jag hoppas att jag kan liksom grotta ner mig lite grann i det här ämnet.
Men vad kul! Och jag har en annan grej som jag skulle vilja lyfta med dig från dagens frukost här som jag var på med Tessan, ja. Alzheimer.
Var det världsmästarklass på min övergång till att det är okej att vara medioker Fick jag ihop den?
Ja, alltså jag kände inget skav någonstans. Så att det måste ju ha funkat hur bra som helst. Det bara flöt helt sömlöst samtal.
Tillbaka till en annan världsmästare, Therese Alshammar.
Ja, men hon pratade en del om Borgskalan som jag gissar att du känner till. Mm. Eftersom du är så nördigt intresserad av träning och sånt. Men det är ju alltså en skattningsskala för upplevd fysisk ansträngning. Och den går från 6 till 20. Och här ska man ju själv då skatta hur stor ansträngning som krävs för att göra någonting. Alltså var man är på ansträngningsskalan. Men det finns också att man kan ta hjälp av pulszoner. På ett ungefär för att kunna uppskatta. Och då står det att 6 då är ingen ansträngning alls. Upp till 20 som är maximalt ansträngande. Så mellan 18 och 20 då ska man vara på från 95% i maxpuls och uppåt. Och där nere då så ska man vara på under 40% maxpuls. Så kan man ju liksom... treva sig fram där. För jag frågade faktiskt Tessan så här, hur använder du det här i träning och hur gör du för att skatta rätt? För det där tycker jag är jättesvårt. Du vet till exempel när man kommer in på akuten någon gång när jag hade trillat av en häst och så säger de så här, hur skulle du skatta din smärta mellan 1 till 10? Jag har fan ingen aning. Hur skattar man smärta liksom? Det gör ju skitont när man har ont. Men hur kan man avgöra om ett ont är ondare än ett annat ont? Hur kan min migränhuvudvärk var ondare än när jag har skadat foten. Alltså, det är jättesvårt att avgöra, tycker jag. Men då sa hon att det är en träningssak. Och tydligen så börjar man som simmare öva på det där redan som barn. Så att hon berättade så här, efter varje träningspass så kom tränaren med en påse med så här inplastade nummer och så fick man ta hur man skattade sin träning. Så de har ju liksom präntat in det att så här skattar jag min ansträngning och min träning. Och jag tyckte det där var ganska intressant faktiskt. Jag tyckte att det där var spännande. Kanske något man ska plocka upp, att man ska bli bättre på att skatta sin träning, hur stor ansträngning som krävdes för varje träningspass. Om man nu har träningsdagbok så kan det här vara en grej att börja träna på. Jag tror att det är rätt nyttigt att själv försöka bedöma hur låg jag till på skalan nu. Var det här ett jobbigt pass eller var det ett lätt pass eller tog jag i för lite eller så. För då sa hon så här, allt är ju en uppskattning. Det kan ju vara egentligen ett skitjobbigt pass, men du kanske tycker att det är lätt. Jaha, vad beror det på då? Att du har en bra dag? Eller att du inte har tagit i så mycket som du skulle göra? Eller så. Men också var det spännande för att fråga så här, har du varit på 20 någon gång? Alltså maximalt ansträngande. Och det gissar jag att hon har eftersom hon är elitidrottare. De kan ju ta ut sig. Alla kan ju inte det. Men det var roligt det exemplet hon tog då, för att då kändes det som att det här är något som hon också använder i livet. För att mäta någon slags stressnivå. För att sån, alltså jag är på 20 på onsdag morgnar när jag har simträning med en massa barn. Det är 60 barn från 3 år i 3 timmar. Då i en simhall, en stojig simhall, och de hostar och nyser på mig och snörvlar och skriker och man ska ha koll på alla barn och sånt. Då är jag på 20. Så då måste jag på onsdag eftermiddagarna inte ta på mig någonting annat och fundera på hur ska jag komma ner i varv nu? Hur ska jag få ner pulsen? Vad gör jag för att återhämta mig? Och det var ju ganska fascinerande ändå.
Ja. Alltså, jag kan säga att jag är aldrig så patriotisk som när jag stöter på Borgskalan i så här internationella konditionskonferenser eller när jag läser så amerikanska studier om konditionsträning. Alltså jag blir så stolt. Gunnar Anders Waldemar Borg.
Wow!
1927. Han gick bort bara för några år sedan faktiskt.
Säg att du googlar upp det här nu. Säg att du inte kunde det här utan till.
Jag har ju faktiskt högskolepoäng i det här ämnet. Men alltså, det många inte vet då, Gunnar Borg, det är att han är... Nu ska jag inte säga för mycket, men jag tror att han är professor i psykologi. Men framförallt så var han psykolog. Så hans grej var ju det här med alltså hur hjärnan upplever intensitet och trötthet. Det var ju det som var hans grej. Sen var ju han jätteduktig på det fysiologiska också. Men just det här att han hade den psykologiska ingången tycker jag är supercool. Det som jag tror man kan vara bra att tänka på med Borgskalan. Man kan faktiskt göra så här, om man söker på Borgskalan så klickar man på bilder. Då finns det hur många såna här pdf-bilder som helst över alla de här zonerna. Men det är ju att det är en, eller det är tanken att du ska använda som en linjär skala. Alltså att det är liksom... intensiteten går upp, din trötthet går upp, din trötthet går upp, din trötthet går upp. Men sen så hur vi upplever det så kan det gå sjukt fort från en zon till en annan.
Mm.
Och jag vill ju gärna att, om man tänker sig att man ska bli bättre på att ta ut sig, vilket många motionärer skulle vilja bli. De kan ju bli sura på sig själva över att de slutar med en intervall eller en aktivitet. Och känner sig helt slut, helt sopslut. Och så tar det 30 sekunder. Och bara, fast nu har jag ju återhämtat mig. Jag skulle kunna göra det här igen.
Mm.
Bara, ja, fast då var du nog inte sopslut när du slutade, när du bröt. Men om man implementerar det här, att man gör det liksom som Therese pratar om, så här, då och då, alltså hyfsat regelbundet, då blir man ganska bra på att veta var man befinner sig. Och sen brukar jag dela upp Borgskalan. Så om jag har en klient som håller på med ett konditionstest på löpande, jag gillar att köra på löpband för att ute... Om inte jag kan springa med klienten hela tiden på löparbanan, då är det svårt för mig att få den här direkta feedbacken och liksom kunna se hur personen upplever konditionstestet. Men då kan jag fråga, men hur upplever du tröttheten i lungorna, i andhämtningen? Ja, men då kan de säga, men 16. Ja, men hur upplever du tröttheten i benen? Ja, där är det 20. Alltså benen är supertunga. Ja, men hur upplever du tröttheten i hjärnan? Ja, 11, 12. Och då märker man att okay, de är på väldigt olika ställen. Finns det någonting vi kan göra en förändring i konditionstestet eller i upplägget för att försöka få det jämnare? För det är inget roligt att vara sjukt trött i benen men inte känna sig särskilt flåsig. Eller att det bara är hjärnan som har blivit trött för att någonting har tagit för lång tid att bygga upp. Så det tycker jag är ett ganska kul sätt att använda Borgskalan på för vanliga motionärer. Att liksom skicka ner journalister till olika delar av kroppen. Och så kommer de tillbaka och så berättar de för tidningen vad som ska stå, snarare än att bara säga en generell trötthet. För då kanske man liksom inte får så himla mycket ut av upplevelsen för att förstå var ligger mina begränsningar någonstans. Men jag tänker på millopp. Alltså jättemånga som efter 7 kilometer mentalt bara, fy fan, nu vill jag inte springa 3 kilometer till. Men flåset... Jag kanske skulle orka 3 kilometer, där kan man pressa på. Okej, men hur kan jag jobba med att hjärnan disponerar sig annorlunda och så vidare? Men jag älskar Borgskalan, men det är nördigt, I know.
Ja, men det är nördigt, men jäkligt spännande. Alla verktyg som man kan använda för att antingen motivera och inspirera sig själv eller optimera tycker jag är jävligt kul. Men apropå detta med ansträngning och Borgskalan och bedöma vad man är på den, så kan jag göra en liten övergång här då, vad jag ska göra imorgon, Louisa. I ett svagt ögonblick, du vet, ibland kommer jag in i någon slags loop där jag bara, åh, allt är så kul, allt verkar jättekul, jag säger ja till allt. Så att nu har jag sagt ja till massa grejer här som kommer den här veckan och nästa. För att jag hade något infall där jag tyckte att livet var ju fantastiskt roligt och allt verkar skoj. Så imorgon så har jag alltså signat upp mig på att gå på en springfrukost. Med, ja, det här är så
ja! Sjukt.
Med Springsnyggt-podden. Ja, du vet, med Jesus och Manne.
Är det sant?
Kallar de sig. Ja, och Sockerny, ja! Då, skomärket. Eller klädmärket. Det här är jättekul. Och då ska vi då springa på olika löpband. Och vi ska springa efter norska löparlegendaren Marius Backens klassiska 45-15-pass. Intervaller på löpband, alltså. Det här är så spännande. Så vi ska springa 45 sekunder, ståvila 15 sekunder, stegra farten successivt. Och det här ska vi göra 20 gånger. Så det kommer att vara 20 minuter långt pass, alltså. Och
man får då, 20 gånger 45-15?
Ja, jobbigt, eller hur?
Alltså, det här... jag vill också vara med.
Ja, men jag tänkte så här, men Lovisa ska säkert också vara med på det här. Annars hade jag ju sett till att du hade... hade kommit med på detta event. För det här känns ju väldigt spännande men också lite läskigt. Och jag tror att de vet det. För att idag fick man ett mejl där det stod så här, det kan, ibland kan det kännas lite läskigt inför ett träningspass och så här, man inte riktigt vet. Och, men vi anpassar oss efter vad kroppen känner för dagen. Om man är pigg eller om man bara vill mysjogga. Eller, för jag tror att de kände så här, gud det kan bli avhopp på morgonen när man känner så här, åh, ska jag springa nu med de här proffslöparna, Jesus och Manne, och förvänta springa skitfort på löpandet och bara öka, öka, öka. Det slutar med att på intervall 13 så flyger man av löpandet i rasande fart. Det kan ju vara lite jobbigt och pinigt.
Ja, fast vet du, alltså jag gillar 45-15 intervaller. Jag gillar det. Alltså jag gillar det. Jag gillar när man lyckas typ lägga in en liten ökning på var, alltså man kan ju tänka sig att man kör alla på samma hastighet, då blir man ju tröttare och tröttare och tröttare. Men just det här när man liksom gör en liten ökning på varje intervall, alltså det är en skön känsla.
Ja, men det kanske är det. Man måste ju bara börja på rätt ställe så att det inte blir för intensivt.
Men jag tror att de funkar ju bra på roddmaskin också. Funkar ju bra på stakmaskin. Om man står och kollar på Love is Blind och står och stakar kan man köra hårt 45. Och sen så vilar man 15 och så kör man ännu lite hårdare. Och 45-15, 45-15, 45-15. Men det är ju bra för man får ju det här, precis som allmänhetsintervallerna, då får man ju 20 minuters jobb.
Ja, och det var väl det jag tänkte så här. Jag hade ju inte tackat ja till kom på en springdate, vi springer runt Djurgården. Det hade jag tyckt var jättehemskt. För då hade man känt så här, gud jag måste hålla ett visst tempo och så där. Men springa intervaller på löpan, är det något som jag gillar så är det ju att springa intervaller på löpan. Det är ju min grej. Och plus att jag kunde verkligen inte stå emot heller att få testa ett par nya skor. Det var några nya sockor i skor som man skulle få springa i då. Och jag tycker det är så kul att testa allt nytt. Så att jag var tvungen. Du vet, man börjar läsa på bara så, den här sulan och det ska ha de här effekterna. Jävligt intressant. Apropå att gilla tekniska prylar och utrustning och vara lite material.
Men jag kan kontra med ett annat intervallpass som tar ungefär lika lång tid. Kanske tar någon minut längre, fast det handlar nog mer om att man lägger in mer vila mellan blocken.
Berätta.
För man kanske är en sån som tycker att 20 stycken av exakt likadana intervaller, 45-15, 45-15, är lite långtradigt. Då kan man nappa på det här intervallpasset som jag själv har sprungit 4 gånger nu. Och sen har jag några PT-klienter som också håller på att testa det här. För att jag kommer säga lite hastigheter, men det här är hastigheter som jag har sprungit på nu och... Så man kanske springer snabbare än vad jag gör. Eller så springer man långsammare och man gör inte samma ökningar. Men det finns ändå ett litet system. Man kan tänka sig att det är 4 intervaller och varje intervall ish 4 minuters arbete. Men det kommer fatta. Först så kör man en 4 minutare som man delar upp i 2 minuter. Och sen ökar man lite grann efter ytterligare... Man springer i 2 minuter, ökar lite grann på minut 3 och ökar lite grann på minut 4. Då har jag kört 7,5 i 2 minuter, 8 i 1 minut, 8,5 på den sista minuten. Och sen får man vila en minut eller 2, beroende på vad man vill. Men då ska man starta lite snabbare. Så då blir det 4 minuter igen. Då har jag startat på 8. Och sen så efter 2 minuter ökar man lite, då har jag ökat till 8,5. Och sen sista minuten har jag ökat till 9. Så då har jag liksom höjt 0,5 hela tiden. Då är det så, man får vila. Då har man gjort 2-4 minuter. 2 minuter, 1 minut, 1 minut. Men ingen vila däremellan. Och så gör man det 2 gånger. Sen ska man köra 4 stycken enminutare. Och då ska man starta sin första enminutare på samma hastighet som man hade som sist. På sista minuten på 4 minuters intervallen som var innan. Så då får jag starta på 9. Och sen så ska man öka på nästkommande intervall hela tiden om det känns bra. Så jag har kört 1 minut på 9, 1 minut på 9,5, 1 minut på 10, 1 minut på 10,5. Och så har man 1 minut gå, jogga eller stå och vila. Det får man välja. Och sen kommer sista blocket, 4 minuter. Då ska man köra en tabata. Alltså det händer mycket i det här passet. Då ska man köra en tabata, 8 gånger 20 sekunder. Och då får man stå 10 sekunder mellan varje intervall. Och då ska man starta på det tempo man hade som högst på på enminutarna som var innan. Och sen så ska man försöka öka lite grann på varje Tabata-intervall. Och har man vilat lite längre mellan blocken, då tar det här 27 minuter. Men det kan ta strax över 20 minuter om man inte vilar så mycket. 4 minuter, 4 minuter, 4 gånger 1 minut, 8 gånger 20 sekunder. Ha!
Bra tips, det är bara att köra intervaller hörni nu.
Kanske blir någon som blir sugen. Och då kan man köra 1 eller 2 benövningar efteråt om man ändå är på gymmet och springer på löpband. Eller så kanske man kör lite rörlighet eller någonting annat om man vill ha lite, lite längre pass.
Men jag kommer ju definitivt att berätta om hur passet går nästa vecka. Såklart. Oh,
gud vad spännande.
Ja, det blir kul. Jag är lite nervös men det kommer nog att bli roligt. Helt enkelt. Men du ska iväg så vi ska väl rappa ihop den här podden.
Ja, och nästa vecka då har jag varit på min första lektion på GH. Och sen så tänkte jag att jag skulle berätta om ett träningspass som jag har stulit rakt av en PT-klient. Fast jag har gjort lite modifieringar. Men den har jag skrivit upp för den tyckte, det var många som tyckte att det var roligt att köra det när jag kört det med grupper.
Bra! Men vi tackar för denna dag och önskar en trevlig helg och så hörs vi igen om en vecka.
Puss och kram!
Puss och kram!
Podden produceras av Sandström Group.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes. Without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.